Hörrni vänner, hur många av er känner er ofärdiga när ni sitter här i kyrkan idag? Ja, det är några. Skön då. Hur många av oss här känner oss ofärdiga i kyrkan? Ja, bra, bra. Då är det här rätt publik så att säga. Jag fortsätter med den här personliga upprättelsen. Och bara kort för att återanknyta till det som har talats om innan. Så att ni hänger med, ni som är kanske första gången och lyssnar på det här. Vi sa från början att upprättelsen, att evangeliet egentligen inte bara frälser oss. Utan den återupprättar oss. Så enkelt skulle man kunna säga så här att när vi blev skapade av Gud. Eller när Gud skapade människor så var det inget fel på människan, eller hur? Gud kan inte skapa något som är ofärdigt. Men sen hände det som hände. Adam och Eva tyckte att det fanns ett annat alternativ. Som var de erbjudna av djävulen själv. Och de trasslar in dit. Och sedan dess så kämpar mänskligheten med två väldigt enkla grejer faktiskt. Varje person. Vi kämpar väldigt mycket med vårt värde. Och att hitta någonting att göra i livet som är meningsfullt. Enkla saker men väldigt grundläggande och väldigt, väldigt påverkande när det gäller våra liv. Det som är egentligen hela människans resa här i livet som jag förstår det är precis att komma åt de här två dimensioner av livet på ett sätt som är tillfredsställande. Saken är den att Gud har aldrig tänkt när han skapade människan att lämna människan åt sig själv för att hon ska genom sin duktighet skaffa en känsla av att hon är värdefull. Utan i och med att vi är skapade till Guds avbild som finns ett värde inbyggt så att säga i oss. Det är jag glad för faktiskt, ärligt sagt. Jag är glad att jag är Guds barn och att jag aldrig i livet kan bli något mer än det. Men samtidigt aldrig mindre än det. Inte dåligt. Tänk att det finns en vara i världen som vilket eller en vara vems eller vilkens värde inte beror på hur börsen går. Jag vet inte om Jonathan sitter här. Är du här Jonathan? Nej. Han skickade till mig en länk till något här i veckan att nu har man beräknat hur mycket en människa är värd här i Sverige. Och de har kommit fram till siffran på 230 000. Inklusive moms. Och då tänkte jag skriva en kort kommentar till honom och skrev att du kan inte ens påstå det innan dagen är slut, innan Dow Jones har stängt. Först då kan man veta hur mycket värd man är, va? Det är fruktansvärt att människan har blivit en sån vara, men i Guds ögon är vi inte där. Okej, vi talade om det att vi lever i en värld som har väldigt fasta uppfattningar om vad som värderas på vilket sätt. Och vi lever i en värld som utövar väldigt starkt tryck på oss att anpassa oss världens värderingar för att bli godkända. Jag vet inte hur mycket ni tänker på det. Jag tänker på det ganska ofta för att jag menar, varenda dag när man vaknar så vaknar man in i en värld. Och är medveten om väldigt mycket. Bor jag på rätt ställe? Kör jag rätt bil? Klär jag mig rätt? Är jag gift med rätt person? Liksom, har jag rätt titel? Har jag bra jobb? Har jag, liksom, all detta kan strömma ibland på morgonen så starkt mot en så att man bara tänker, tittar sig i spegeln så tänker det är lika bra att gå och lägga mig igen, eller hur? Och då tänker jag på evangeliet. Och jag måste erkänna, om jag tyckte det var så problemfritt så skulle jag aldrig predika om det här eller tänka på det här. Men det som är fantastiskt med evangeliet är att evangeliet, Romarbrevet säger där i 1:16 att evangeliet är Guds kraft. Och inte bara Guds kraft att ta oss till himmelen utan Guds kraft faktiskt att upprätta det som har gått sönder. Ska läsa, och då minns ni som var några gånger och lyssnat, då har vi talat om det här att en av fiendens starkaste vapen för att få oss in i det här världens system som leder till död faktiskt. Romarbrevet talar om det. och ser att när man lever efter det här värderingssystemet, den leder till död. Och det är därför jag tror vi har i västvärlden, som en präst sa för många år sedan, han sa vi har det bättre än vi mår. Liksom, det är därför vi har så. Vi har egentligen allt vad vi behöver, men vi mår inte bra, därför att allt detta som vi har strävat efter visar sig vara otillräckligt för att tillfredsställa oss, eller hur? Så det som vi kämpar med, då, det är om vi som kristna lever under denna världens systems påverkan, då kommer detta system, om vi anammar dess tankar på något sätt, detta system kommer att skapa mindre värdighetskomplex i oss. Och mindre värdighetskomplex skulle jag våga definiera så här. Mindre värdighetskomplex är en tankebyggnad, nu uttrycker jag mig så där med vanligt språk. Det är egentligen ett sätt att tänka som har sitt ursprung i min jämförelse med det som världen ser är godkänt. Hör ni mig, ungdomar? Bra, Malin. Jag väntade på någon lite mognare ungdom att reagera. Ja, men jag tänker, förstår ni mig? Mindre värdighetskomplex är resultat av mitt sätt att tänka. Och det sättet att tänka som resulterar i mindre värdighetskomplex, det är när jag har världens värderingssystem och jag sätter mig framför det systemet och börjar utvärdera mig. Den leder alltid bara till en sak, eller till två saker. Och båda är fördärvliga. Det ena är mindre värdighetskomplex, det andra är överlägsenhet. Och båda är fördärvliga. Okej. Okay. Så nu skulle jag vilja gå vidare. Jag kommer att ta väldigt enkla saker här idag, bara innan jag kommer att, om kanske nästa vecka eller någon gång därefter när jag ska predika, börja gå in på konkreta personer i Bibeln där upprättelsen visar sig vara så fantastisk. Bland annat kommer vi tala om Hanna. Kvinnan som var en av två kvinnor i samma mans liv. Härlig känsla av värde, va? Och det andra är att hon var barnlös och kunde inte föda. Den grundläggande funktionen funkade inte i hennes liv. Hur kunde denna kvinna känna sig? Inte så förträffligt. Men då kom Guds ord in i hennes liv och upprättade henne. Underbart. Okej, okay. Låt mig få läsa några verser nu snabbt här. Första Johannesbrevet. För att se vad upprättelsen egentligen handlar om och beskriva den här processen lite enkelt idag här. Första Johannesbrevet 3, kapitel 3, vers 2. Mina älskade, vi är nu Guds barn och vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, Jesus Kristus, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. Här är början och här är slutet. Just nu är vi Guds barn. Tror du på Jesus? Tror du på vad han har gjort på korset? Har du sagt ja till detta så är du Guds barn. Och att vara barn till Gud är inte så dåligt. Och även slutet är beskrivet. En dag kommer vi att vara lika honom. Det betyder att vi kommer alla att ha den där fina skägget och det där fina långa håret som det ni såg i Jesus filmer, va? Och vi kommer att vara målade i samma färg allihopa. Så där lagom. Eller är det så? Nej, tack och lov. Tänk att han behövde inte göra det. Men till hans personlighetskvalitet kommer vi att vara alla lika. Kan du se dig själv nu? Jag tänker ibland så här. Stojan, du är som du är. Massa till brister idag i dig. Och en dag, tyvärr kommer han inte ändra på min näsa och sådana grejer. Men han kommer att ändra, att fullkomla min personlighet. Inte att ändra den. Han behöver faktiskt mig. Och han behöver dig precis som du är. Han kommer inte att ändra klassbyste till till Tussaud. Gud förbjuder det. Eller Tussaud till mig, eller hur? Eller Marianne till min fru, eller min fru till Hillevi, eller vad som helst. Han behöver inte det. Men han kommer att fullkomna denna personlighet. Och vi får samma kvalitet av våra personlighet som finns i hans personlighet. Vilken värld, vänner. Det där upprättelse handlar om. Okej, jag går vidare. I första Thessalonikerbrevet 5:23 och 24 står det skrivet att Guds ord, evangeliet, helgar oss till ande, själ och kropp. Det vill säga fullkomnar oss till det. Och nu går jag till några väldigt kända verser som jag vet inte hur många av er har tänkt på dem så som de egentligen ser. Psaltaren 23 och vers 3. Okej, någon kan det utan till? Herren är min herde, jag fattar ingenting. Vad går det vidare? Han vederkvicker min själ. Han vederkvicker min själ. Han egentligen upprättar min själ, står det skrivet. Han för min själ tillbaka till det tillståndet som den var innan synden kom in. Psaltaren 103 och vers 3. Och jag älskar det här. Det här översättningen, inte den som jag läser, utan gamla 1917. Då står det i 1917 så här. Han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Och i och med att vi är ibland så centrerade kring det här fysiska så tror vi att det handlar bara om fysiska sjukdomar. 1917 säger han som förlåter dig alla dina synder och helar dig från alla dina brister. Är någon som har några brister här idag? Ja, kära någon. Vi går till Psaltaren 41 och vers 4. Psaltaren 41 och vers 4. Och sen läser vi vad Guds ord säger där. Det säger så här. Herren är hans stöd, den där personens. När han ligger sjuk, hela hans läger förvandlar du. Nej, det är 5 i den här Bibeln. Det är där versen jag vill egentligen läsa. Herre, var mig nådig. Bota min själ. Här är, jag tittade lite i grundtexten, här är vad den versen egentligen säger. Eller en annan översättning säger så här. Sätt mig ihop igen för att synden har slagit mig sönder. Okej. Sätt mig ihop igen för att synden har slagit mig sönder. Jag läser också Filipperbrevet och sen går vi vidare efter det. Bara att måla det här perspektivet. Filipperbrevet 3, vers 12. Och då läser jag från den levande Bibeln, eller boken som det heter. Filipperbrevet 3 och 12. Paulus säger så här. Jag menar inte att jag är fullkomlig. Jag har inte ens lärt mig allt jag borde. Men jag fortsätter att arbeta vidare mot den dag då jag ska förtjäna frälsning. Hallå kyrkan. Lyssnar ni på sådana villolärare utan att protestera? Nej, det står inte så. Vi är nu Guds barn. Det kunde vi inte förtjäna. Vi fick det som gåva. Vad arbetar Paulus på då? Han säger så här. Jag arbetar, fortsätter arbeta vidare mot den dag när jag slutligen ska bli allt det som Kristus avsåg när han frälste mig. Åh, jag älskar det här ordet. Jag älskar det här ordet. Vet ni vad? Jag minns innan jag blev frälst och tänkte jag så här. Det kristna livet och evangeliet handlar om det. Att mina synder blir förlåtna så väntar jag på att komma till himmelen. Och däremellan är det dalen full med gråt och elände. Jag menar, det är många gånger man har hört sånt. Nu gråter vi här, men när vi kommer till himlen, då är det underbart. Men här är det ett annat perspektiv. Frälsningen och när Gud gör oss till sina barn, det är början till en process. Och Gud längtar efter att göra oss, upprätta oss till allt vad Kristus avsåg med var och en av oss när han frälste oss. Kära Gud, får jag säga ärligt uppriktigt så här. Jag är 60 år nu. Jag har varit frälst i 37 år. En sak kan jag säga ärligt uppriktigt. Jag anser inte att jag har kommit ännu till slutet. Men jag sannoliken ser att Gud för mig närmare och närmare någonting. En sak är jag klar med. Eller jag är klar på en sak. Det är vem jag är idag. Och vad han ville, vad han avsåg med mig. Sen ser jag massa brister i min karaktär och i min personlighet. Som inte har ännu blivit ihopsatta av evangeliet. För att jag ska kunna verkligen leva ut allt vad han avsåg med mig när han frälste mig. Men det är det vi lever i. Och då tänker jag, jag ska bara säga något lite som kommer att komma långt framåt. Det här gemenskap som vi har med varandra, den är faktiskt en av de instrumenter som Gud använder för att föra dig och mig till den fullkomliga avsikten som han har med var och en av oss. Och vet ni vad, jag tänker mer och mer på det, vet ni varför? Därför när jag har den bilden inom mig, vad församlingen handlar om och vår gemenskap, då känner jag mig plötsligt befriad från någon prestationsångest. Jag känner mig befriad från att frukta när jag gör fel att mina syskon ska bara säga ut ur församlingen nu, som har hänt tidigare. Utan jag känner mig fri att med mina brister vara den jag är. Därför att det här gemenskap är en av de instrument som Gud använder för att föra mig och dig till det som han hade för avsikt när han frälste oss. Kära Gud, vänner, om vi lever ut detta helt och hållet, och det hoppas jag att vi lever ut mer och mer, då kommer världen att dras in i den här gemenskapen, därför att alla människor vill vara i en sån atmosfär. Ingen människa när Jesus gick på jorden, när han hörde, där är Jesus, och låt oss springa bort från honom, kära någon, han är farlig. Det var tvärtom. När de hörde att Jesus var det, då sögs de allihopa ditåt. Okej, så. Paulus säger, han fullbordar sin avsikt med mig. Okej, låt mig nu bara säga också vad det här egentligen, hur man skulle kunna översätta det. Han säger så här, Paulus. Jag har inte ännu lärt mig tillräckligt bra det som jag borde. Men jag fortsätter att arbeta och Kristus kommer att föra mig till det som han avsåg med mig när han frälste mig. Egentligen betyder det att han upprättar min själ till ett tillstånd som är fri från de här mindervärdeskomplex eller den motsatta. Han ersätter mig med sitt evangelium när jag underordnar mig evangeliet. Han ersätter mig med de löftena evangelien ger. Han drar ihop det som har blivit isärdraget och det som har gått sönder. Okej, jag tänker så här. Jag tror att var och en av oss är medveten om någon aspekt i våra liv där vi känner oss lite isärdragna, om jag ska uttrycka så. Eller hur? Är någon som är medveten om det? Gode Gud. Jag menar hur mycket som helst. Och då tänker jag så här. Det finns ingen fördömelse för den som är Kristus Jesus, därför att vi är Guds barn. Så när jag ser gapet mellan min verklighet och det som jag tror att Gud vill att jag ska vara, så behöver jag inte tillåta världens värderingssystem trycka ner mig. Jag behöver inte tillåta världens religiösa system trycka ner mig. Låt mig få säga en sak. Nu säger jag något allvarligt. Om du befinner dig i en kyrka där man talar om de andliga och de mindre andliga, så gå ut därifrån. Vad ska du där i hela världen? Om jag går till en gemenskap som ständigt påminner mig om att jag är sämre än någon annan, vad är det för evangeliets gemenskap? En av grundläggande toner i evangeliet är att evangeliet ger känsla att du är värdefull oberoende hur långt du har kommit i din andliga utveckling. Sen att Gud har en annorlunda liksom sätt att använda oss, det är en helt annan grej. Får jag avslöja nu något? Det här är pinsamt, kära Gud. Ni vet, vi som predikanter, vi många gånger önskar att vi predikar något som vi verkligen lever ut 100% och vi behärskar det här. Igår kväll var Soyla och jag åt mat med några kära vänner här från församlingen och umgicks med dem. Så började vi prata lite grann om ett fall. där Gud gjorde något i en persons liv i vår församling genom förben och all detta. Och Anna mig faktiskt, och jag råkade be tillsammans då för den personen, och Gud gjorde någonting. Nu kommer det. Tror ni att jag inte tänkte, åh Gud, jag var den avgörande faktorn här? Varför skrattar ni? Jag tänkte precis börja gråta och ni skrattar. Tack. Får jag börja gråta nu? Nej, men ärligt sagt, lyssna på mig. Då hörde jag igår från dessa vänner att de har också tyvärr varit involverade i den här processen. Och mycket mer än jag. Och de har kanske gjort det grova jobbet, och så kom vi och bad 5 minuter. Men ära, halleluja, och den som liksom heter pastor eller som jag vet inte vad. Och någonstans där inom mig så finns det där lilla behovet, lilla. Ibland är det så liten. Liksom, oj, det är bra. Och sen tröstade de mig som Malin försökte här och sa, men du vet, det är så där med de anställda. De behöver alltid någon gång där med jämna mellanrum bevis på att de inte är betalda förgäves. Är min parafras av deras ord, men ungefär likadant. Och då tänker jag så här. Kan jag bli någon gång helt och hållet fri ifrån det här? Ni vet, de frågade Mahalia Jackson att bli fri från det här. Att jag aldrig blandar mig och skär lite ära från Gud. Kan jag bli någon gång fri från det? Hör mig, kan jag få trösta? Nej! Aldrig! Förlåt mig, broder, men vi kanske hjälps åt och det blir det. Men lite mer kan jag gå i det. Det finns något i mig som bara dyker upp precis då när Gud ska få all ära. Så, åh, här är jag också. De frågade Malia Jackson en gång, när ni vet vem hon var och hur mycket beröm hon fick om alla buketter med blommor och grejer. Och någon frågade henne, hör du syster, hur klarar du av det här? Du får en bukett, blir du inte frestad att ta ära åt dig? Nej, sa hon, när jag får en bukett, jag tar den och så ger jag den vidare till Jesus. Och jag har tagit henne som exempel. Jag tar bukett och så ger jag vidare till Jesus. Och så hör jag en liten röst där inne och säger, hur kändes det? Jättebra. Ja, men gör det nästa gång också. Okej, okay. Så jag önskar att jag kunde bli mycket mer fri. Och det är det som är skönt med evangeliet. Evangeliet, när min brist kommer fram, den säger inte aj, 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 adios nu. Utan den säger okej, vi går vidare. Så, det är det här som det betyder. Vad är det som, hur funkar det här egentligen? Efeserbrevet 2:1-3 säger att vi var döda i synden. Det, lyssna nu. 1-3. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda. Okej, jag gillar att meditera över det här. Därför att det är det här som mänskligheten inte förstår. Vi förstår inte att vi är egentligen döda. Att vi har ingen förmåga i oss själva att uppnå det vi drömmer om. Det är omöjligt. Jag kan sitta så här på Himalaya-berget i 3 veckor och koncentrera mig. Det enda som kommer att hända är att jag svimmar till sist. Och även om jag skulle råka bli fylld med något så vet inte jag vad det blir. Om jag inte koncentrerar mig på Gud, självklart. Och att säga till en människa som inte har förmåga att uppnå något. Bara du övar dig andligt så uppnår du dig. Eller uppnår du något. Det är dårskap. Ni vet, det är det här. Förlåt mig nu att jag kanske har sagt det många gånger. Men det tål att sägas en gång till. Det som vi gör fel i västvärlden idag. Det är att vi har anammat världens tänkande i vår västerländska kultur till den milda grad att bara någon är trevlig så tycker vi att han är på nytt född och frälst. Nej, för att verkligen bli, låt mig få säga det här, för att verkligen bli upprättad till det som Gud hade för avsikt när han frälste mig, så måste jag bli född på nytt. Vi kan inte byta texten helig, helig, helig till trevlig, trevlig, trevlig. Det går inte. Och det är det här lite grann som jag tänker ibland. Om jag vill verkligen bli upprättad till någonting som ger mitt liv mening och jag blir till välsignelse, jag måste börja med det att konstatera att jag är faktiskt totalt okapabel att bli född på nytt och komma i kontakt med Gud. Där är det börjar. I Jeremia 13:23 nu, lyssna på det, nu ska några här känna igen sig lite grann. Några mer, några mindre, men det gäller oss allihopa. Jeremia 13 och vers 23. Står skrivet så här. Kan en nubier förvandla sin hud? Tänk om vi sa till våra här älskade afrikanska bröder. Hör ni bröder, nästa vecka ska ni bli vita. Går det? Nej, det går inte. De föddes ju såna. Så det är ingen fara med det. Och så säger vidare, eller kan en leopard förvandla sina fläckar? Nej, då skulle också ni kunna göra gott, ni som är vana, så vana med att göra ont. Och vilken tråkig negativ människosyn, säger humanisterna. Det är ingen tråkig människosyn, det är bara att konstatera. Om det här är bara tråkig människosyn och det finns en bättre människosyn, då skulle världen se bättre ut utan Gud. Men det gör den inte. Och människans natur, är det inte så, föräldrar? Vi har också tre barn, så jag räknar med in det. Hur många av er behövde lära någon av era barn att göra något som är fel? Behövde ni lära dem det? Eller vi? Inte något! Hur lång tid tar det att lära dem att göra det goda? Fråga inte sånt, va? Det är precis. Okej, så vi går vidare. Så orsaken tog Gud bort genom att frälsa oss. Jesaja 59:1-2. Guds ord säger, Guds hand inte för kort, utan det är synden som står mellan Gud och människa. Det tog Jesus bort från korset, tack och lov. Och sen gjorde han också så att han offrade sig en gång för alltid för att bryta det där som kapslade in oss. Okej? Okay? Det är därför Johannes 3, versen 1-7, när han pratar med det där högt teologiskt utbildad människa som heter Nikodemus, som hade alla doktorstitlar, hade allt, men hade inget liv. Säger Jesus till honom, om du inte blir född på nytt så hjälper ingenting. Jag vet inte om jag är ute och cyklar nu. När jag töjer ut det här lite grann, eller drar lite vidare. Är det inte så att det händer vanligtvis i den andliga historien att en generation möter Gud på ett väldigt konkret sätt, och oberoende hur ofullkomlig deras teologi kunde vara, så visste de i alla fall vad det var att möta Gud. Sen brukar det vara så att deras barn, därför att varje generation tyvärr, ju mer man vandrar så blir man lite mildare och mildare, att inte säga lite segare och segare. Så till sist blir barnen bara en produkt av barnuppfostran, familjeuppfostran och kyrkouppfostran, men möter aldrig Gud. Och så kommer man in i en kyrkkultur, men aldrig blivit född på nytt egentligen. Anammat alla liksom grejer som man gör och allt och tro på Gud, men på något sätt är Gud ändå lite suddig, därför att man har aldrig haft ett möte med honom. Men det är det här som man måste få uppleva för att kunna gå vidare. Det handlar inte om renovering, det handlar om total förvandling. Och det är det här som Efeserbrevet säger, om jag går tillbaka. Och sen ska jag ta bara några grejer till. Efeserbrevet 2, när vi börjar läsa så står det skrivet. Er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synden. Och så säger han i vers 4 och 5. Men Gud som är rik på barmhärtighet i och med att vi var döda, har älskat oss med så stor kärlek också när vi var ännu döda genom våra överträdelser. Kära Gud. De här sakerna är så enkla men bör tänkas på. Medan vi var hans fiender så älskade Gud oss. Har du några fiender här idag? Älskar du dem? Jo, med Jesu kärlek och med Jesu hjälp och kraft kan vi göra det. Men utan det så är det väldigt svårt, ärligt sagt. Och så står det i vers 5. När vi ännu var döda genom vår överträdelse så att han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Okej, upprättelsen börjar med att han gör oss till sina barn genom att vi blir på nytt födda, att vi blir Guds barn genom evangeliets kraft. Okej, nu går jag till en känd, mycket känd text för att visa på nästa steg av upprättelse eller nästa fas. Johannes evangeliet 11, 38 och till och med 44. Det handlar om Lazarus. Han dog. Han varit i graven i 4 dagar. Lite symbolik finns i det. 4 dagar har världen också varit död innan Jesus kom till jorden. 4 gudsdagar. 4000 år. När Jesus kommer dit och de redan begråter honom och det börjar lukta och allt. Och så när han kommer dit så säger han till dem: ta bort stenen. Och det som jag vill nu avsluta Guds kärle, det här predikan med, det att påpeka nödvändigheten av den här andra aspekten för att upprättelsen ska kunna fullbordas i våra liv. Jag tänker på det här. Jesus är Gud, han är allsmäktig. När han kom dit, han kunde bara sagt till denna döda Lazarus: kom ut. Och han kommer ut och stenen bara flyttar på sig, flyger iväg, och Lazarus kommer dit och allt faller av och han är tipptopp. Men han väljer att göra något annat. Han säger till folk: rulla bort stenen. Han vill att folket ska göra det som är i deras kraft. Och så säger han, när de rullar bort stenen, så vänder han sig till Gud och tackar Gud och prisar Fadern. Och så säger han till Lazarus: kom ut. Det här kunde ingen annan göra. Det här kunde bara Jesus göra. Det kan vi idag göra i Jesu namn. Men en död person kan endast Gud uppväcka till liv, okej? Så han säger till oss: rulla bort stenen. Låt mig få säga nu, jag ska ta lite symbolik i det här, vad jag tror. Nu när vi går in i nattvarden till exempel. Vet ni varför Bibeln säger att Moses alltså är att hela Herrens folk var profeter? Paulus skriver samma sak. Jag önskar att ni alla profeterade. Och när Paulus säger detta om Mose, då menar inte de bara att någon står upp och säger så säger Herren något. Det är del av det. Men att profetera är också att tala in i en persons situation och att se rakt igenom all det yttre, gå in med Guds ord, med Guds tilltal och röra vid det där som behöver bli upprättat. Det där som är bundet. Det där som finns. Okej, om jag säger så här. Även att jag är Guds barn så kan jag fortfarande sitta i en grav som har en stor sten. Någon måste rulla den. Och Jesus säger, det är inte jag som ska rulla den. Det är dina medsyskon som ska rulla bort den. Spännande. Eller hur? Och Jesus säger, okej, Lazarus, ut med dig. Och han kommer ut och det är massa bindlar. Och han säger till dem, befria honom och låt honom gå. Jag hade för avsikt något med Lazarus när jag frälste honom. Och döden ska inte hindra min avsikt, det ska uppfyllas. Och då tänker jag på det enkla nu. Vår gemenskap är till för att vi under den helige andens ingivelse och med Guds ord som vårt vapen talar in i varandras livssituationer ord som rullar bort stenen och som tar av bindlorna som finns i våra liv. Jag nämnde det här många, många gånger. Men jag ska nämna det en gång till. En av de starkaste budskap jag har fått i mitt liv. Profetiska budskap. Det var för många år sedan när jag upplevde att jag var värsta pappa i hela världen. Jag ville dö denna vecka. Det är säkert. Jag ville dö. Jag ville inte leva. Jag upplevde att jag förstört mina barns liv. Jag var så tung. Jag var Guds barn, men jag satt i graven och stenen var där. Och när jag tittade på möjlighet att komma ut ur graven så såg jag ingen möjlighet. Ingen. Kommer till en konferens, det var faktiskt i Brommakyrkan. Vi bodde då i Skåne. Och någon snubbe där kommer, aldrig sett mig i livet, och avslutar predikan och säger: du där, och pekar på mig, kan du stå? Så börjar han profetera, och så mitt i profeteran säger han: och när det gäller dina barn. Och jag tänkte, oj, oj, oj. Nu kommer han avslöja allt. Hur dålig farsan jag är, vad farsa jag är och allt. Nej, aldrig gör Gud det. Jag kommer tjata där. Låt mig få säga bara en sak. Om du ser någon med profetisk gåva och du är rädd för den personen, det stämmer inte någonting. Antingen den personen så som den inte ska vara, eller din uppfattning om fadern felaktig. Fadern kommer aldrig att skämma ut dig offentligt. Fadern kommer aldrig att skälla ut dig offentligt. Aldrig någonsin. Gud är bara ute efter att röra vid det som är fångat och sätta det fri. Och då började han profetera. Jag började följa ihop innan han sa ett ord om det. Därför att jag visste att Gud kommer att trösta mig. Och vänner, då tänker jag: herre gode Gud, är det inte konstigt att fadern själv längtar efter att upprätta var och en av oss till den avsikt som han hade med var och en av oss när han frälste oss? Är det inte då brinnande längtan i våra liv att få profetiskt gå eller fungera i det profetiska på olika sätt, varandra till nytta i välsignelse? Därför att en stor bit av upprättelsen i våra liv faktiskt hänger i händerna på vår gemenskap. Jag ser inte det avgörande, men det är en väldigt viktig och stor bit. Då tänker jag gå vidare. I Matteus 13, 44-46 står det skrivet att en man hittade pärla i en åker. Han hörde det fanns en pärla i en åker. Har du hört någon säga någon gång till dig: du är en riktig pärla? Det har du hört, va? Hur många hörde det någon gång att någon sa till dig? 4 stycken, tack och lov. Ja, det är inte dåligt. Vi är här 154. Det är 0,02 promille. Härligt. Men när någon säger till dig: du är en pärla. Har du tänkt någon gång? Jag menar, man ska ta emot uppmuntran självklart. Men har du tänkt någon gång samtidigt som någon säger till dig: du är en pärla. Ja, om du visste om alla törnebuskar som finns och som pärlan är gömd i. Ja, jag tänker ibland på det. Och när människor börjar prisa mig lite för mycket, då säger jag till dem: hör du, tyst nu, för du vet inte ens vem jag är. Umgås lite med mig, så när du blir sårad av mina törnetag, då kommer du att säga: pärlan är verkligen i åkern som inte är så trevlig. Eller hur? Men pärlan är där, och Gud är medveten om åkern och alla törnebuskar. Och vad gör Gud? Ja, Gud säger inte: när du blir bara pärla, då tar jag dig. Nej, Gud säger: jag köper rubbet. Tänk om vi kunde säga som den där killen som jobbade i kiosken, som inte kunde svenska ännu så bra, och det kommer en och beställer korv med bröd, och brodern där i kiosken frågar: ketchup, senap? Och han säger: sätt rubbet. Och han säger: rubbet tyvärr slut. Tänk om vi också kunde säga: rubbet är slut, halleluja. Men det är det inte. Utan det finns mycket kvar av rubbet, eller hur? Okej, så låt mig få gå vidare nu till den där texten som jag egentligen började hela saken med. Och jag ska avsluta med den. Jag tror att jag läste den rakt i början. Efesebrevet, det är den här texten. Jag läser två verser till bara. En från Efesebrevet, en från fjärde Moseboken, och amen. Efesebrevet 4:7-8, det är den här texten som beskriver det som vi pratar om. Men åt var och en av oss gavs nåden, eller en gåva, en portion av Guds investering i våra liv. Allt efter den gåva som Kristus mätte ut. Om ni minns, ni som har varit på det här, så sa vi att Kristus mätte inte olika portioner av nåd utifrån att han värderade en mer och en mindre, och så någon fick en talant därför att den där personen inte värt mera, Utan Kristus i sin visdom, som visste när jag föddes vad jag blev till. I sin visdom, i enlighet med min personlighet, så gav han de gåvor som passar syftet med den personligheten. Hallå. Syskon. Tänk lite på det här nu. Han gav dig varken mer eller mindre. Gud gav åt var och en av oss exakt det som var passligt för oss. Det visdom. Inget annat. Och så säger han vidare så här. Därför heter det. Han steg upp i höjden. Han tog fångar och gav människor gåvor. Egentligen säger grundtexten så här. För att han investerade en pärla i dig och mig. Och såg att pärlan var inkapslad i fångenskap. Då kan få på korset och så sprack det där inkapslade. Och vi är fria. Precis som Lazarus. Och han säger, kom ut ur det där. Och så säger han, nu börjar din spännande resa. Nu kommer jag att upprätta dig mer och mer och mer till det som min avsikt med dig är. Så, håll ögonen på det. Och inte på vad världen säger att du borde vara. Eller vad religiösa systemet borde se till det du borde vara. Utan håll ögonen på mig och på dig, för att det är det handlar om. Och då står det skrivet. För att det där pärlan ska kunna fullkomnas i sin frihet och tas ut i frihet. Så tog han, och egentligen säger grundtexten. Han tog vår fångenskap till fånga. Och när han tar vår fångenskap i form av mindervärdighetskomplex och allt annat som vi kämpar med, våra brister. När han tar de saker som håller oss fortfarande i graven, även att vi är levande. När han tar de saker till fånga, vad är det som sker med oss? Vi blir plötsligt fria. Att bli den gåva som han vill att vi ska vara. Och nu avslutar jag med fjärde Moseboken, en härlig vers. Fjärde Moseboken 18 och vers 6. Lyssna nu på det här härliga, härliga bekräftelse på den här sanningen. 18 och 6. Det är jag, säger Herren, som har utvalt era bröder leviterna bland Israels barn. De är en gåva åt er. Givna åt Herren till att fortsätta eller förrätta tjänsten vid uppenbarelsetältet. Det är jag som tog leviterna, era bröder, och gav dem som en gåva till er. Okej, kan jag påminna er lite grann, ni som inte kanske vet vem leviterna var. Gå till första Moseboken om du inte vet vem Levi var. Och läs i 49 kapitel 57, vilka förutsättningar hade Levi för att bli en gåva? Hans pappa Jakob förbannade hans kinne och sa, du är så våldsam så att jag vill inte ens umgås med dig. Jag kommer strö dig över hela Israel. Denna Levi hade mänskligt talat absolut ingen förutsättning att bli Guds präst. Gud tog just honom, kära Gud. För att ännu en gång bekräfta sanningen. Att det som ingenting är i denna världens värderingssystem. Det tar Gud. För att han hade avsikt med honom. Han hade syftet med honom. Och han gjorde Levi. Den minst kvalificerade typen till en sån tjänst. Han tog honom och sa, nu ska du få se Israel. Vad mitt ord och vad min kraft kan göra. När en människa ger sig till mig. Jag slutar med ett exempel. För 2 veckor sedan var jag tillsammans med en broder, kär vän, som har varit riktig gangster bara för några år sedan. Gud frälste honom. Inte mycket att se honom när du ser honom, rent mänskligt. Nu har han och en till föredetting startat ett företag, och jag tror att detta land kommer att höra om det företaget ännu mer. Det går så här med företaget. Alla i företaget i stort sett är något före detta. Han sa till mig nu när vi var tillsammans. Nu måste de anställa en vd som ska vara svensk, halleluja. För att annars är det bara utlänningar i företaget. Och jag frågade honom, vad är det för vd ni ska anställa? Då sa han, det är en före detta bankrånare. När han sa det, då såg jag det här företaget. Före detta tjuv, före detta kriminell, före detta gangster, före detta mördare nästan, före detta bankrånare, allt före detta. Men är inte du och jag före detta också? Kan någon säga till mig nu när jag säger det, men vad är du före detta? Vad? Före detta död. Ja, men kommer något personligare gode tid. Vi är före detta döda allihopa. Jag är före detta. Ja. Den lagom snälla och lagom osnälla. Ja, kära Gud. Jag älskar det här, ärligt sagt. Jag älskar det när jag hör det där. Därför att det bara ser vad evangeliet kan göra. Låt mig få avsluta och säga så här. Nu när vi går i nattvard. Be för varandra, eller vad vi gör. Den heliga ande bor i oss. Jag känner mig, kan jag säga ärligt, uppriktigt. Jag har inte varit på mina knä nu från klockan 5, tyvärr. Och lyssnat in och frågat Gud, ge mig ett ord till någon. Men om jag ger mig till förfogande när vi står här så kan Gud lika väl ge det. Tala, du kan säga något så konstigt enkelt ord som kan bli så mäktig vapen för att det där stenen ska rullas bort. Samtidigt som vi behöver varann för det så skulle jag vilja uppmuntra dig också. Att låt oss inte alltid vara beroende av andra. Låt evangeliet övertyga dig och mig att jag är inte så hjälplös så att jag alltid behöver någon annan. Evangeliet finns i mig, i mitt liv, mig till förfogande. Och den kan faktiskt göra mycket när jag bekänner mig till evangeliets förmåga att upprätta mig. Steg för steg, bit för bit. Men Herren är beslutsam att göra det. Amen.